Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas, och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in en av Sveriges absolut främsta skådisar, nämligen Rolf Lassgård, som är väldigt aktuell nu med Andra akten. Ni har säkert sett han i, alltså han har gjort hur mycket filmer som helst, men bland annat Jägarna har ni säkert sett han i, och också den prisbelönta film En man som heter Ove, som även Tom Hanks spelade nu. Ja, vi pratar också om någon sak som han och jag hade väldigt mycket gemensamt i. Det är vår relation till vår pappa. Hans pappa försvann väldigt tidigt och han sökte upp honom som äldre. Så det pratar vi om massor av annat, hur man blir en bra skådis och hela hans spännande resa. Hoppas du också gillar det här avsnittet med Rolf Lassgård.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Rolf Lassgård.
Tack för det. Tack, tack, tack.
Otroligt kul att ha dig med i denna väldigt hektiska period du är inne i just nu.
Ja, men det är skoj. Men det är en del av jobbet, så det är bara go with the flow.
Gör du någonting för att, men typ nu när du åker runt överallt, det är säkert massa hotellnätter, det är diverse ställen du reser runt till. Gör du någonting som gör att du har lugnet med dig?
Ja, jag ser väl till att liksom Man har ett stort behov att få en promenad om dagen. Det är verkligen. Det är liksom in och ut ur taxibilar till olika ställen. Så även om det blir sent någon kväll så ser jag till att få gå av mig och få liksom andas in den friska luften lite grann. Och inte allt det här artificiella hela tiden. Liksom.
Och berätta då, varför är det så hektiskt just nu för?
Därför att långfilmen Andra akten har premiär runt om i hela Sverige den 24 februari. Och vi hade då galapremiär på väldigt unikt på Dramaten, detta teaterhus. Och det har nog bara skett en gång förut. Och anledningen är väldigt mycket att en hel del av filmen är gjord på Dramaten. Inte en hel del, men en del scener. Så det kändes väldigt rätt att få göra någonting som var lite speciellt. Liksom.
Och berätta lite grann, hur har det varit att spela in Andra akten?
Det var med en otroligt stor lust. Redan när jag fick det här manuskriptet så var det någonting som lite skilde ut sig. Det bygger på ett finskt manus. Med två väldigt, väldigt starka karaktärer och har den här feelgood-känslan i sig, men ändå med en form av allvar i sig också. Det är en rolig film, men den är mer en härlig film skulle jag vilja säga. Och de här två karaktärerna, de till en början är liksom så otroligt långt ifrån varandra. Det är Eva då som är fysioterapeut som i stort sett i hela sitt liv har varit van att ta hand om andra som befinner sig i en livskris, skild och sådana där. Men hon har haft sin funktion i livet genom andra. Och så har du den här stora skådespelaren som är på den andra sidan som i stort sett bara har fått odla sitt ego genom hela livet. Och han råkar ut för en stråk då och kräver väl så småningom vård i hemmet. Och det, trots att hon har gått i pension så tänker hon liksom det finns ingenting att göra. Så hon tar det här jobbet. Så det är en rehabilitering som börjar i ett stort kaos kan man säga. Men step by step så kommer livets härlighet till dem.
Hur slutar den då?
Det tänker jag absolut inte säga. För det är många som tror att den slutar på ett visst sätt. Jag kan avsäga att det finns romantik i den och sådana där saker. Och därför så säger jag, aha, vet man ju hur det där kommer gå. Men jag säger nej.
Det vet inte.
Kom igen.
Det spelas ju också av legenden Lena Olin.
Exakt.
Vilket är ju också fantastiskt.
Otroligt roligt.
Två legender.
Kanon alltså. Och vi möttes ju liksom på ett väldigt roligt sätt när det blev klart att vi skulle göra det här så provläste vi. Vi brukar säga att vi träffades någonstans mitt över Atlanten. För hon satt på ett hotellrum på Manhattan. Och jag satt på Skeppsbron i en produktionslokal där. Och så via länk som du och jag här nu så lirade vi med varandra. Och redan från den punkten så kände vi liksom bägge två blev väldigt taggade av att göra det här tillsammans.
Gud vad roligt. Ja. Och jag måste ju fråga den frågan då, som ändå är given när man pratar om Andra akten. Mm. Och det är att om du skulle få tänka på liksom någonting i ditt liv som har varit Andra akten för dig, vad är det första som kommer upp när jag ställer frågan?
Det är nog första jag tänker på därför att jag är ju i Andra akten. Alltså man är ju den där sista förhoppningsvis fjärdedelen liksom. Jag och min exfru skilde oss för ett par tre år sedan och jag funderade redan då på det att som man är så jävla lätt att man ska liksom ut och jaga, va? Ut och dejta och skaffa en lägenhet, men jag bestämde mig så faktiskt att göra tvärtom och bosatte mig i mitt lilla sommarhus på landet i Skåne och tänkte tvärtom. Ta tid, låta det ta tid och se om livet kommer till en.
Och nu läste jag faktiskt också häromdagen bara att du har gått ut med att du har en ny relation. Du har hittat kärleken igen.
Ja, gått ut. Det blev så. Men det är sant, det har jag gjort. Och det känner jag likadant där helt enkelt. Att Jag har träffat någon som betyder mycket för mig och vi ska undersöka detta tillsammans i lugn och ro.
Spännande, spännande.
Ja.
En sak som du och jag dock har gemensamt, det är att vi båda inte är uppväxta med våran biologiska pappa.
Okej.
Okay. Och min historia, när jag läste din, den är ganska snarlik som din.
Spännande.
Och därför var det rätt, det är inte så himla många man träffar som har en liknande historia. Så skulle vi bara kunna gå in på den lite grann, för att det där är ju någonting som jag själv har tänkt på under en stor del av ungdomen. Så här, och man har känt någon typ av pusselbit som saknades.
Just det. Hur gammal var du när du fick reda på det?
Det är faktiskt den grejen som skiljer oss åt. Men jag visste om att jag hade en biologisk pappa då, hela tiden. Men fick ganska... hörde ganska mycket dåligt om honom.
Okay.
Mina föräldrar var inte riktigt sams. Så att han försvann när jag var tre. För min del var det mer att jag visste inte någonstans i världen var han var någonstans. Sen så berättade min mormor det när hon låg på sin dödsbädd. För att hon hade blivit kort och gott tillsagd att hon inte fick berätta någonting om honom. Så hon berättade på sin dödsbädd att jag har en farbror i Skarpnäck. Så då ringde jag honom och sa att hej, jag heter Alexander, jag är din brors son. Så att, ja, kort och gott där så fick jag kontakt. Då bodde han i Australien, så då åkte jag hälsa på honom. Tre månader senare. Spännande. Så att då träffade jag honom. Och det var som 25-åring då. Så att jag har träffat honom en gång nu då. I Australien.
Ja, kanon. Ja, för mig var det precis som du säger annorlunda. För jag visste ingenting tills jag var 30.
Ja, den är så himla speciell den där. Kan inte du berätta lite grann hur var det i början? Din mamma då träffade din pappa, antagligen. Var de ihop
Jag tror att det var liksom en slags mix av, och så hade bestämt sig för den ena, och så träffade man med ungdomskärleken, och så blev det väl en sista fnurra där, och så togs det ett beslut helt enkelt, vem ska jag vara med? Och då blev det den som inte var min biologiska pappa. Så kan man säga.
Vadå? Alltså att de...
Hon var tillsammans med... Jag vet inte, 100 kan jag säga. Men tillsammans med... Men jag skulle tro att det är så. Hon var tillsammans med en man. Och de hade börjat utstaka sin framtid. Så träffar hon sin ungdomskärlek. Och en natt så... Ja, skulle jag tro att jag kommer till. Och plötsligt så stod man där på... mitten av 50-talet liksom, och skulle ta ett beslut om det här barnet och hur det skulle se framåt. Och då tror jag att beslutet togs att min biologiska far utan min styvfar då, han sa det, okej, då är det mitt barn, och så är det färdigsnackat om det.
Och hur...
Så lite liknande har jag. Alltså det var för fem personer, förutom de inblandade som visste det här, som var tillsagda att det var liksom blixtlås för mun. Liksom. Och jag menar, det var ju en annan tid än den vi har nu. Det liksom var i små byar i östra Jämtland.
Var det någonting under din uppväxt som du tänkte på att... tänk om det, slog det någon gång under uppväxten, tänk om det här inte är min pappa?
Ja, fast inte så konkret att det inte är min pappa, men det var nog mer mina föräldrar och att jag inte var lik någon liksom. Min bror som jag växte upp med, som var liksom deras lillbrorsan, liksom, han var ju liksom liten med mörkt lockigt hår, och det var ingen som var, säger jag är ju rätt stor så jag skiljer ut mig med linlugg och allting, men det där pratades alltid om att liksom han bross på morfar liksom, och han var lite längre då liksom, så att, men jag menar, det där tror jag är en erfarenhet att alla barn har på något sätt liksom, under tonår och sådana där saker, va? Det Men jag minns väldigt väl punkten när jag fick reda på det. Då via telefon då min mor till slut berättade det. Och då hade min den far jag levt tillsammans med,
han hade gått bort.
Ja, så han fick nog aldrig reda på att jag visste. Då blev det en slags, ja men nu förstår jag. Det blev ingen aggressiv liksom reaktion på det sättet, utan men nu förstår jag. Och det första jag tänkte på var ett jävla gasantag på en moped.
Varför det?
Därför att det som skedde när jag var 15, bara, det här minnet satt nog långt i mig. Jag hade inte tänkt på det liksom under de här åren, men det kom fram. Liksom. Vi kallar det en snabbrulle. Man gasar och så stänger den av sig snabbt. Va? Det var där skittufft att ha när jag var 15 år. Och så gick det där sönder. Så jag åkte till min styrfar och sa att snabbrullen har gått sönder. Ja men vänta då, så han, så går jag ut här och så ska jag fixa det åt det. Och så gick han ut och så gjorde han en massa saker och så lagande det här åt mig. Och så sa han, nu kan du köra, åk försiktigt. 3 år senare så min lillebror råkade ut för samma sak. Och då sa han, ja men vänta så kommer jag ut, ska vi fixa det där. Om du tar den där avbita tången där. Och så knipsar du av vajen där. Och så har du en nippel där. Och så ska du en träss på där. Ja men bra. Och så skruvar du ihop den. Och så lägger du den runt själva den där. Och så skruvar du ihop alla delar. Bra. Nu kan du åka försiktigt. Alltså det där. Mig fixade han det åt. Men honom lärde han.
Jag fattar.
Ja.
Var det så i många... Så tillfällen nu när du tänker
tillbaka? Nej, inte många liksom såna konkreta grejer, men jag menar det var vi levde, jag har haft en bra barndom, jag har ingenting att klaga på alls, men vi liksom jag tror att det, apropå det här med faders kärlek och såna där saker, att det kan vara en liten sån skillnad, va? För vi behandlades annars väldigt rättvist, nästan för rättvist.
Och hur var det då när du, för du valde sen ju för mig som 33-åring att söka upp din pappa?
Ja, precis. Det dröjde några år och det var min mor som förmedlade kontakten. Och så var jag och spelade en jättestor teaterföreställning utanför Hudiksvall i ett nedlagt industriverk där. Och det här var en lång föreställning, den tog nästan 6 timmar, så folk åkte dit och spenderade en hel dag där. Och då ringde jag till honom och sa, kan du inte komma upp och titta? Jo, ja, jag tar pappa ledigt och kommer, sa han. Och så åkte han upp och så tänkte jag, jag kan inte stå på scen i 6 timmar och veta att han sitter där utan att ha liksom träffat honom. Så jag gick ut i publiken innan och det var ju liksom en 400 pers där ute, så bara skannade jag publiken och så... Där var han. Det var ingen snack.
Hur var den känslan?
Ja, men otroligt häftigt. Sen spenderar vi ett par dygn och sen har vi haft en fin. Men han gick tyvärr bort här nu för i början på december.
Ja, så pass nyligen alltså.
Ja, precis. Men Nej, men en härlig... Det har varit en härlig resa med honom. Men han liksom på ett väldigt fint sätt, liksom det han hade det nog tuffast i.
Det måste ju varit väldigt tufft för honom att få ett barn och sen
och så bli avstängd, ja.
Och sen inte få träffa det, och någonstans ha en överenskommelse med det som han behöver hålla sig till, och sen då också att det kommer in en annan person och ska vara hans roll och vara hans pappa, eller vara liksom din pappa i det här. Och så sitter han där på sin kammare och vet att jag har en son där ute som någonstans han också älskar, liksom.
Exakt. Och sen måste vi ständigt ha i perspektiv vad det är för liksom årtionden vi pratar om. Vi pratar om en tid när fäder inte var med när barn föddes och sådana där saker. Så att, men känslorna fanns ju där. Men det var ju inte saker som man pratade om på samma sätt som man gör idag. Liksom.
Är det något han sa till dig då, eller någon fråga som du ville ha svar på?
Utav min far? Nej, han har varit ganska öppen. Men framförallt så har han liksom... Jag märker så väl att han har tagit liksom igen på det han missat mig på mina barn. Liksom. Det blir väl farfar ut i fingerspetsarna.
Men en sak du som också var, jag vet inte om det här var inom din tid eller om det här var någonting vanligt, men jag har i alla fall aldrig hört någon som har sprungit runt med macheta och snott vitkål.
Nej, jag förstår att det är ganska unikt. Jag vet inte om vi hade sett någon sån här mexikansk västern eller någonting sånt där liksom, och var ute på fälterna, kanske sno majs eller något, jag vet inte, men det var ju mycket det där, man måste ha en snabb kniv, för vi visste att bonden satt då och då liksom uppe på i laggården där och hade utkik, va, och han på såna här buspojkar brukar man väl liksom ladda hagelgeväret med grovsalt för det skulle svila gott i ändan på. Så att det gällde att vara snabb, det gällde att hugga det där huvudet och så sen dra.
Mm. Var det något annat du gjorde åt det hållet också?
Nej, det var ganska oskyldigt. Man ingick väl lite grann och trimma moppar och sådana här saker, men annars var det oskyldigt liksom. Jag tror inte jag snodde någonting. Jo. Det går en serie här nu som heter Händelse vid vatten. Jag får en låda i den där filmen. Och den utspelas ju i mitt barndomslandskap Jämtland. Och de är ju så noga med rekvisitan. Så stod det Nystedts bageri. Och jag bara kom på det. De låg nedanför där jag bodde. Och de bakar så här norrländska kärnmjölk sirapslimper. De är ganska kladdigt bröd liksom, va? Svenskt bröd. Och det där, då var det maskiner som gjorde det. Så det var liksom 5 limper på rad på varje plåt, va? Och så drog man dem till ett fönster. De var inte skurna isär en och en än så länge. Utan de fick liksom svalna först innan man gjorde det. Och då kom vi på där, för fönstret stod liksom en sån här liten glipa, 3 decimeters glipa. Och då gjorde vi några skidstavar som man liksom gick in i fönstret där och så dunk. Högg man tag i den där så halade man ur 5 limper liksom som man åt till man hade ont i magen. Gud, det mest mat det handlar om jag har gjort. Vitkål, ja, och limpa.
Det är där ett snor. Men du, hur var din skoltid?
Den var väl sådär, både och. Inte att jag var någon bus eller sådär, men jag tyckte nog att det var ganska tråkigt. Det här har jag sagt många gånger. Jag hade en fullständigt genial svensk lärare som sa att liksom, ja, ni slipper väl svensklektionerna då. Men då kan väl ni gå och skriva några sketcher eller någon pjäs som spelar upp på roliga timmen och vi som jublar och stack iväg till ett annat rum, slappfas i klassrummet. Och så gjorde vi det där. Och det där fungerade bra. Det var ju en ganska bra svensk undervisning faktiskt också. Så att hon lurade oss in på det. Så jag är stort tack skyldig henne. Så det var bra.
Och det var där ditt intresse också för teatern kom upp.
Ja, det blommade upp. Det där liksom, då började med sketcher och så började det där kul. Och man fick en roll i klassen och det blev någon pjäs till slut som vi skrev. Och så sen, på den tiden, var det här pratar vi liksom slutet 60-talet, 70-talet, så var ju också bildningsrörelsen var väldigt liksom. Så du kunde, det fanns en olika amatörföreningar där man höll på med teater. Så att jag lirade hockey och så höll jag på med amatörteater. Och det där blev bara mer och mer och mer och mer. Liksom.
Sen startade du också en egen, ja?
Ja, det var så. Det var i sann 70-talsanda. Först var det en äldre dam som hade den här verksamheten. Ganska stor verksamhet. Men då vi 13-14-åringar, vi bröt oss ur och så bildade vi en egen grupp då. En studiecirkel helt enkelt som gjorde att du kunde pricka av och så fick du bidrag. Och hålla
det är fantastiskt. Ja, okej. Och vad var steget efter det då?
Steget efter det var faktiskt väldigt, när liksom, vi snackar Östersund, alltså det fanns ingen teaterensemble där, jag visste inte hur man skulle göra. Men jag började nå en punkt till där jag kände att om jag inte testar det här så kommer jag ångra mig hela livet. Och det gjorde jag genom att jag träffade på i en by utanför Jämtland. Dit flyttade det på ett mycket märkligt sätt. En stor internationell grupp med skådespelare från Polen, Frankrike, USA. I ren sån här gröna vågen känslan där de höll på med teater. Mycket speciell sorts teater. Alltså inte så mycket snack utan var väldigt fysisk och så. Men när jag såg hur de levde och 17 år liksom, där blev mina tankar till liksom en cirkusdrömmen. Man vill liksom smita med cirkusen, så där vill jag ha det. Och det där har nog påverkat mig, jag har haft med mig hela tiden, ska jag väl säga.
Och där bodde ni typ kollektivt, va?
Nej, det har jag aldrig gjort, men just det här...
Det kanske var kollektiva tänket som det
var. Exakt, va. Och sen har jag sökt mig till de sammanhangen, alltså vi pratar fortfarande 70-tal, när jag kom in på scenskolan, fick snart en dröm dit jag ville åkomma. Det var en fri grupp som hette Skånska teatern, och det resulterade sen i Gävle, och det var så jag ville jobba. Sen var det inte liksom att vi bodde i kollektiv och sådär, men det var liksom lika lönssystem och sådana där saker enligt den sanna tidsandan.
Mm. Och så gjorde du din första film var väl 83, Limpan.
Ja, just det. Det var min första film. Och jag fick betalt för 2 dagar, men det var bara en filmdag. Och när jag åkte hem därifrån så tänkte jag aldrig mer.
Var det så pissigt?
Ja, det var inte pissigt, men det var liksom, det, jag kände mot för man liksom, alltså det blev på något sätt alla, det var ingen som var taskig, det var ingenting, men det var liksom det där att du gör en liten roll, så liksom du kände liksom att du inte fick platsen. Det började på en gång liksom med någon ringde till mig, tjena, har du ett par träskor? Jag tänkte, ska jag ha träskor? Ja, jag har träskor, ta med dem. Har du ett par jeans också? Ja, ta med dem. Och så redan där, liksom, jag får inte ens en kostym liksom, va? Och så gick jag, och de hade spelat in länge, så det var liksom en härlig känsla av det här kollektivet som höll på, va? Och jag fick vänta hela dagen, kom aldrig i bild, och när jag äntligen kommer i bild så, och jag hade övat med de här träskorna, ska jag säga, så övat och hittat sätt att gå och sådär, så kommer jag i bild och så säger fotografen, fan vad lång du är, kan du inte ta av dig de där jävla träskorna?
Tack för det.
Så jag fick göra det liksom i strumplästen liksom. Och det där var så häftigt sen, för jag gjorde Sjöwall Wahlöö sen, och så praktiserade jag hos polisen och i en vecka för att liksom komma in i det. Och då har de, när de tar in buset, så fanns det en bänk där de satte dem, va? Och den bänken är förhöjd. Så även en person som jag, du tappar fotfästet, så du liksom blir dinglande med bena. Och så sa han, och är de extra störiga, så vet du vad vi gör då? Nej, sa jag. Vi tar av de skorna, för man är inte så jävla tuff i strumplästen. Nej, jag vet, så jag. Så det där fördes den historien ihop lite grann. För.
Fantastiskt. Men sen så även... Kan man säga att den du slog igenom hårt, kan det vara att min store tjocke far? Kan det vara ett?
Ja, rent
slog igenom ordentligt.
Ja, det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Ja,
så men du behöver bli väldigt... Du var Oscars nominerad.
Nej, det var den inte. Men jag fick en guldbagge för.
Guldbagge, sorry.
Sen kanske inte, kanske inte publikt att den liksom var en... Liksom en blockbuster. Men det blev en väl mottagen film liksom.
En film som jag minns också väldigt tydligt är ju en som rörde runt ganska mycket när den kom. Och Kådisbällan.
Ja, där gjorde jag en liten roll. Ja, precis. Det stämmer. Plantera ut löss där. Just det, så var det. Ja. Ja, men det stämmer.
Av liksom alla de här otroligt många filmerna som du har varit med och gjort.
Mm.
Är det någon som du minns lite extra eller har skett några speciella saker i?
Ja, men alltså man minns ju vissa på liksom olika sätt och framförallt hur de kom till och hur de gjordes också så där, va. Så att jag får ju frågan liksom vilken av dem liksom tycker du själv, vilken karaktär och tycker du själv mest. Men det blir ju lite grann som att liksom säga vilka av dina kompisar tycker du liksom bäst om. Och det kan ju vara ganska svårt att svara på. Men jag menar, det blir ju lite grann de här milstolparna.
Sånt i livet.
Sånt, jägarna. Det är liksom... det är naturligtvis en sån. Den danska efter bröllopet är ju en stor. Och Under solen är ju också en sån. Och så det går inte att liksom komma undan Ove bland annat.
Är det någon gång det har skett något riktigt fel då? Alltså ni har inte råkat liksom trycka av ett automatvapen i någon film och det har blivit fel eller att ni råkade... Det måste ju skett så himla mycket, för det här är ju verkligen så här mekaniska saker man gör. Det måste ju skett otroligt mycket fel eller roliga saker som har skett i många delar. Är det något som du minns lite extra?
Men inte så, för att liksom, det är ju väldigt få. Jag vet att du har ju hämt en vidrig olycka i USA nu ganska nyligen med skjutvapen och sådär. Där är det otroligt noga alltså. Men det kan ju gå fel på olika sätt. Vi gjorde en film som heter Stockholm Marathon.
Som
94. Ja, precis. Som utspelar sig under maratonloppet. Och vi hade ju övat på Gärdet då. För att det var 4 filmteam ute. Och liksom, du har 4 timmar på dig kanske göra en halvtimme av hela filmen. Och det är liksom... Så det var liksom inrepade tillslag. Och de här stackars maratonlöparna, de hade fått reda på att det skulle vara en filminspelning, men jag menar, har du sprungit 3,5 mil så är det inte så många som tänker på det här. Och vid det här tillfället var jag inte så känd. Så att, och min karaktär, den ger sig in därför att det är en mördare i loppet, någon som ska bli mördad. Så jag ger mig in i loppet i någon form av Gucci-kostym och liksom snygg. Och liksom rusar in i det här loppet och springer förbi och börjar skrika och vråla och... Och slår ner en av de här för att skydda honom. Och folk blev ju sådär, det var ju som det var på riktigt, va. Någon kastade sin vätska på mig och sånt där. Och sen i nästa moment så skulle jag liksom titta mig runt omkring i det här. Och dra upp en Sig Sauer liksom. Och gå över loppet. Folk reagerade ju liksom. De blev ju livrädda. Jag vet att det finns någon bild från Expressen där liksom. Han kommer med Sig Sauer där. Skrämma vettet ur folk. Men det var ju bara en attrapp med en i alla fall. Liksom.
Nej, jag kan tänka mig det. Man springer där. Man måste bli livrädd.
Precis.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och när du ska göra de här förberedelserna inför att du ska spela någon roll, mm, är det några rutiner som du har för att komma in i rätt mode?
Alltså jag, det föregås alltid av väldigt mycket hårt arbete liksom, av att läsa manus och liksom nästan hälla i sig det. Och sen brukar jag säga, nu har ju det åkt i medierna lite grann, va? Men alltså, på teatern repar 8 veckor. Du kan ta om och ta om och ta om. När filminspelningen börjar, då är det go for it. Så du måste ju ha någon form av förberedelse, inte helt plötsligt. Jag brukar säga att jag packar en slags mental ryggsäck. Och sen ger man sig ut på den resan och så, ja, det är som när man åker var som helst. Det bara hoppas att man har med sig rätt grejer liksom. Och det kan ju vara så här rent tekniska grejer. Andra akten här liksom, så är det ju liksom kunskap om en person som har fått en stroke och hur du rör dig, hur du går och en slags teori om i alla fall att han under filmen ska bli bättre och bättre, och var lägger du de punkterna. Alltså det är ganska ordentligt med förberedelser. För att inte tala om min pappa Marianne, det var ju att kliva in i en helt ny värld.
Hur var det då, jag älskar den här grejen som du också tog dig för, att du är en person som verkligen gillar de här utmaningarna.
Ja.
Och att du fick ett samtal från en Anders där du sa så här: hej, jag undrar om du skulle vilja spela en mamma.
Ja men precis. Det redan att någon säger det, jag ska göra Hairspace, som jag inte visste vad det var då. Jag vill att du spelar mamman. Man blir väl ändå nyfiken, va? Vad är det här? Och när det visade sig vad det var, så var ju det en otrolig häftig utmaning. Otroligt roligt att få göra. Alltså.
Men är det någon gång du är nervös där?
Ja, men det är klart. Alltså, det är ju det där. Jag rivs, alltså, alla liksom riktigt roliga projekt har ju egentligen haft den ingrediensen i sig. Fan vad roligt att de vill att jag ska göra. Japp, det här vill jag verkligen göra. Och dagen därpå är det liksom, hur fan ska jag klara det? Hur fan ska jag klara det? Och det är ju en jättebra grogrund till att liksom få eld i baken och liksom, ja, gnida på liksom.
Du måste ju berätta lite grann också om en annan prisbelönad liksom film som du har gjort. En man som heter Ove.
Mm.
Och som även Tom Hanks fick möjligheten att klä på sig dina kläder för en stund.
Just det. Precis. Jo, men alltså hela den filmen var ju naturligtvis också den innehöll ju i allra högsta grad allt det här med jag tror aldrig jag haft en sån stark mask på mig under en film någon gång.
Menar du med det?
Ja, men det var ju en total förändring nästan av mig som person. Det var, egentligen så såg jag ut som min farsa när han blev äldre. När han såg affischen då sa han alltid att fan, är du riktigt snygg kvar det där? Nej, men när den masken kom på så satt ju fantasien ganska snabbt igång om hur den här mannen rörde sig, hur han gestikulerar, hur han talar och sådana saker. Va? Det var väldigt spännande. Sen var det ju speciellt då, och eftersom jag var ju uppe 4 varje morgon, för att det tog ju strax över 2 timmar att lägga den masken. Så då fick man ju liksom, man fick ju bra humör för rollkaraktären varje morgon liksom.
Och sen så brevväxlar jag också lite med Tom Hanks inför att han...
Ja, jag fick ett brev utav Tom Hanks, vilket jag inte trodde var sant. Jag menar, jag känner liksom, jag tror aldrig jag har fått en, liksom ett brev från någon kollega, och så när man väl får det så är det från Tom Hanks, som var ett väldigt generöst och spännande brev. Och så, men som jag menar, i slutändan, jag menar, han gillade verkligen vad jag hade gjort, och så skrev jag tillbaka, jag gillade dig ännu mer. Så liksom, det vore kul om Ove och Otto fick träffas liksom, och så blev det så liksom. Det var kul.
Ja, just det, ni träffades för ganska nyligen, ja, när han var i Sverige.
Ja, på dagen efter Lucia.
Hur var det mötet?
Det var otroligt roligt. Vi lyckades nästan få alla tro att vi har känt varandra hela livet. Nej, men vi hade en sån här masterclass på Skandia-biografen som var utsåld för 500 pers. Och det man var naturligtvis lite nervös för att liksom sitta där och prata engelska om skådespeleri och sådana saker. Men det blev en otroligt lustfylld tillställning. Så folk trodde verkligen att vi hade umgåtts flera dagar, men vi träffades en kvart innan och sen körde vi.
Vad skulle du säga då, dina liksom absoluta styrkor som skådespelare?
Oj, ja, envishet och tålamod. Jag har ett otroligt tålamod när det gäller vissa saker, på både gott och ont. Men därför det handlar väldigt mycket om att vänta. Att liksom, kunna använda väntan. Och sen envisheten, att försöka göra det ända in i kaklet liksom.
Det måste ju vara så otroligt stor skillnad då, ska jag tänka mig, att jobba med ett duktigt team.
Absolut, det är det jag menar med det här. Återigen, tillbaka till amatören och det här kollektivet va? Liksom, du måste bygga, det är ett kollektivt arbete, och du måste bygga det på personer som verkligen samlas för samma sak liksom.
Jag tänkte att vi ska hoppa in på lite frågor där du svarar på det ord som fattas helt enkelt.
Oj.
Alltså det är en, du kommer hänga med. En dålig vana jag skulle vilja få bort är
snus.
En vana jag skulle vilja börja med är
vakna tidigare på morgon.
När vaknar du då?
9.
En sak som gör mig väldigt förbannad där.
Orättvisa och när jag försöker vara händig och någon försöker tala om för mig vad jag ska göra. Att man ska inte göra på det sättet.
Hatar de människorna. Också när man kör bil.
Precis.
En av mina bästa skönhetstips. Du måste ju ändå, som skådis, man måste ändå vara lite fåfäng. Du måste ju sitta i.
Ja, visst finns det det. Men ja, jag vet inte om jag har några skönhetstips. Men för skönhet kanske inte är en av de egenskaperna jag har. Alltså god sömn är ju oslagbart. Du kan ju ha mycket krämer som helst, men god sömn och utvilad, det är väl det bästa.
Ja, det är viktigt. När brukar du gå och lägga dig då? Har du någon sån här rutin du gör innan du sover?
Nej, men det är det jag önskar behöva. Jag har ett helt liv med teater när man kommer hem 11:30 och hamnar i säng vid 13:30. Och nu bor jag på landet och så tycker liksom att vakna med gryningen och lägg den när det blir mörkt. Ungefär så skulle jag vilja ha istället.
En film som du velat göra men inte fick?
Jag har inget sånt där projekt som har skrinlagts att det inte blev av. Däremot så finns det ju filmer man skulle velat vara med i, men som är en fullständigt omöjlighet att man skulle vara med i.
Om du är ledsen eller känner dig deppig, vad har du för saker som du försöker att ta tag i då för att må bättre?
Jag sätter på en platta som rent känslomässigt hjälper mig ur det där på något sätt. Antingen någonting som man får alla grannarna på sig för, eller att det är så rått och så, eller någonting som stillar en.
Om du skulle få ge någon, liksom säga någonting till ditt yngre jag, kanske till ditt 20-åriga jag. Vad hade du sagt då?
Det kommer greja sig.
Och vad innebär det då?
Nej, men jag är 20-åriga, liksom hela det här 20-30, så alltså det är ju en tuff tid, och det är inte liksom, det har verkligen inte varit min bästa tid, utan den är fylld av osäkerhet och kanske mycket tittande på vad andra ska tycka om en och allt det där och det dröjer ett tag innan man gör sig av med det där. Det är livet som hjälper dem än med det på något sätt.
Ja, men så är det ju verkligen. Är det någon som har sagt någonting till dig? Någon förebild, någon mentor eller någon i din närhet som du har liksom tagit med dig och kan liksom ha någonstans i ditt bagage?
Ja, det finns det. Det finns på... Lars Molin sa en gång, regissör, berättare. Kom ihåg, när du har repliken, då äger du tiden. Det är du som bestämmer hur lång tiden ska ta och allt det där. Behöver inte skynda dig. Det har jag haft nytta.
Ja, men den tycker jag var väldigt... säger mycket. Mm. Det här vet jag att det är en sak som du har sagt förut också. Jag tänkte att du kan förklara den lite grann. Men att man vågar berätta i bilder istället för dialog.
Ja, men så är det. Det är ett filmiskt medium. Det är ett bildmedie. Jag menar så att man behöver inte tala om allting och skriva på näsan. Utan i bästa fall får man ju en situation där åskådarens fantasi genom bilder och skådespelarna, utan att det talas om intellektuellt, ändå så förstår folk liksom. Jag tycker att den här som går nu på SVT, Händelse vid vatten, är verkligen fullt av det. Det är verkligen, landskapet där har ju nästan huvudroll.
En annan sak som du har sagt som jag tycker var väldigt intressant tanke, det är ju den här sägen att är det här värt att misslyckas för?
Mm. Det brukar jag ha med mig. Alltså, om jag är tveksam till ett projekt så försöker jag ta reda på, kan jag lära mig någonting av det? För misslyckas måste man få göra. Liksom. Men kan det bli lärorikt? Men om det bara är liksom, ja, går det så går det, då är jag inte intresserad. Utan in i kaklet där också. Men även om man misslyckas så lär man sig någonting av det.
Och berätta lite grann planerna nu. Vad har 2023 att erbjuda dig?
Ja, det är lite oskrivet där också. Men jag ska börja ny inspelning i 3 veckor. Och sen håller jag på att fälla lite träd och se till att jag får lite mer ved. För nästa års elräkning ska sänkas mycket mer.
Vad har du haft för elräkning då? Vad har du toppat?
Nej, det har inte varit så farligt ändå. Alltså det har väl toppat kring 11-12 000 december månaden. Det har det gjort. Men
det är ändå ganska, det är ändå mycket för
oss. Ja, men exakt. Och det som tar mig mest liksom, det är ändå att det är december månad när man är borta hemifrån också liksom. Men för att då går ju elementerna. Är jag där så eldar jag ju liksom, va. Så att ja.
Man måste ju också ha på de här elementen för att inte ska liksom,
exakt.
Gå sönder allting.
Exakt.
Ja, det är inte den största njutningen faktiskt. Okej, och sen är det andra akten som har premiär just nu också.
Japp, och den hoppas jag. Jag känner efter när jag ser den här filmen att det här är en film som liksom folk verkligen skulle vilja gå och se. Alltså jag tror på den stenhårt.
Det har varit en stor ära att ha dig med. Stort tack att du kom hit och lycka till med alla kommande projekt framöver.
Tack och bak, det var kul att få vara med.
Stort tack, Rolf Lassgård.
Ha det bra, hej. Framgångspodden with Alexander Polaros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well,
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.